Ja, god dag. Det er igjen et nytt program med meg som heter Eva-Britt. Og vi skal se på bibelsk helse. Vi skal lese litt i dag fra en dialog og en bønn. For jeg vil kalle det en dialog. Fordi at mange tror at bønn er å ramse opp en hel masse saker. Men det kan også, jeg tror det er mye bedre tenke på en dialog, sånn at du forstår at du taler med Gud, og Gud gir svar. Skal vi lese fra Saltersalmen 139, fra første versen. Og det er kong David som utøser sitt hjerte for Gud. Og jeg skulle ønske at du også kunne gjøre det. For det... Nå skal vi høre hva han sier for deg. Herre, du utransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, vet du det. Du forstår mine tanker fjerran ifrån. Om jeg går eller ligger, utforsker du det. Med alle mine veier er du fortrogen. Innan et ord er på min tunge, vet du, Herre, alt det. Du omslutter meg på alle sider og holder meg i din hand. En sådan kunnskap er meg altfor underbar. Den er høg, så høg at jeg ikke forstår den. Vart skal jeg gå for din ande? Vart skal jeg fly fra ditt ansikte? Om jeg fær opp til himlen, er du der. Bedde jeg åt meg i dødsriket, er du der. Tar jeg morgendrådens vinger, gjør meg en boning ytterst i havet, skal også der din hand lede meg, og din høyre hand fatte meg. Jeg har lyst til å vise deg at just denne her med kjensler, tanker, fortroenhet, at Gud ser meg og er med meg. Det er ikke en pekfingervalsen med at tenk om Gud ser meg eller sånn. Det som ligger bakom det David sier her, det er en fortrolighet, en akseptans, at Gud aksepterer meg. Han ser meg. Innan jeg har formet i ord en bøn, så vet han hva jeg skal komme med. Og det går ikke å fly fra Gud. Om jeg flyr ytterst hit eller dit, så vil du være med meg, Gud. Og jeg opplever det i mitt liv som en tilgang og en trygghet i mitt liv. En trygghet at jeg aldri noensinn er overgiven og ensom. Det finnes så mange overgivende som kjenner og føler at ingen ser meg. Jeg er helt overgiven. Midt i en folkvrimmel. Ingen ser meg. Ingen kontakter meg. Og jeg selv har opplevd det at Guds nærhet, Guds faderarm som ser meg, er med meg, er hos meg, forstår meg, lysner til meg. Det er trygt. Jeg selv behøver den tryggheten. Jeg behøver den i mitt liv. Og om brenninger bruser, sier Guds ord, om det farer hit og dit, så er dine, du er alltid hos meg. Dine ord står fast. Det er her det gjør at det er en trygghet hos Gud. Og jeg har jo en litt artig opplevelse når det gjelder det her med at veldig mange kristne kaller hverandre for syskon. Og man vet jo at syskon, det har man, det velger man ikke. Så det har man på godt og vondt, og det kan både være syskonstrid og syskongemenskap. Og jeg var helt norr i Sverige, og da var det en som var på besøk for første gang, var bjuden inn. Og det var kirkekaffe efter gudstjenesten. Og så tykte han at gemenskapen og nærheten var så. Han titta litt rundt og så. Og så frågade han, känner ni innan allihopa liksom? Och så sa jag så här att ja, det är första gången jag är här också. Det var liksom inte bara han som var där för första gången. Men det är så här, sa jag, att har du en tro på Gud så kallar man gärna varandra syskon. Så man känner sig liksom hemma. Man brukar inte den långa tiden på att bli känd på samma sätt. Nej, jag förstår det, sa han. Och det förstod han verkligen, för det var det han hade hamnat mitt i. Och just den här saken som gör att reser du då långt bort till ett annat land, så finner du troens syskon där med. Och min make och jag har ofta gjort så när vi är ute på resor att vi uppsöker våra trossyskon i det landet vi är. Om vi inte har andra uppgifter, hvor vi har rest med hjälpsändning eller har varit på andra uppdrag då. Även om vi har varit på en semester eller så, så har vi uppsökt våra trossyskon. Och det är så underbart. Och kulturer kan vara olika, men man känner sig hemma. Man är på besök hos familjen. Och det här, det är en gåva som är helt underbar. Och jag har sådana upplevningar med det där flera gånger om, som gör att det här, det styrker min glädje på insidan. Och det glädjen, den vet vi, har jag ju talat om sig förr, att det är styrkan. Och det ger så mycket. Det ger livskvalitet. Och jag vill gärna ha den kvaliteten. Jag vill gärna känna i mitt liv att glädjen över att finnas till, glädjen över att vara ett Guds barn, glädjen över att inte vara bara enbart själv, men att kunna ha syskon utöver den ganska jord. Det tycker jag är häftigt. Det tycker jag är skönt. Och det styrker min inre människa. Det ger mig sprätt i benen. Och det gör att jag får en bättre hälsa. För att jag är glad. Och gå ut och gå promenad i ett helt annat land tillsammans med andra syskon och hitta på något tillsammans med dem. Det är jättekul. Och sådana upplevelser kommer sällan fram i vanlig sammanhang. Att kristna har plus på sådana sätt. Likaväl som om det sker någonting, så finns det ju ofta så att man måste bygga upp en infrastruktur för att kunna sätta igång ett hjälparbete och sådana saker. Har de kristna redan på stället ett infrastruktur, så är den igång. Och det är ju värdefullt i krissituationer. Den här möjligheten till att kunna vända sig till Gud, samma vart man är, i vilken situation man är, och ha en relation med himlen själv. Det gör att du har en styrka i det. Det styrker dig. När tingen kommer på, ting som är svåra, så kan du uppleva det att det blir inte så svårt. Gud, hjälp mig. Gud, var med mig. Gud, hjälper mig i mitt liv, i min situation. Jag tror vi måste bryta. Ja. Rullar det nå?
Ja,
det
rullar nu.
Ja. Du vet att när vi går med Gud så har vi ett liv som är helt underbart. Och Gud vill att du ska ha en frihet till att leva. Det är många som tror att när jag är kristen, då ska jag inte göra så mycket. Då ska jag bara ha med den andliga biten att göra. Jo, men du är ju faktiskt så att du består av andra själ och kropp. Du ska må bra i din själ också. Din ande är född på ny. Din själ ska ha frihet till att vara där själv. Och det står i Guds ord att din själ blir frälst, blir räddad via det livet du lever. Om du väljer att leva ett felaktigt liv så skadar det din själ, fortäller Guds ord. Ja, hur så menar du? Ja, hvis du väljer att leva, ja, att du lyver ganska mycket, att du begår urätt, att du hanterar det livet ditt, struntar i andra, gör som du själv vill, tänker varken på dig själv eller andra, så går du över trösklar i ditt liv som gör att det blir inte bra att leva. Du har ett samvete. Det trampar du på om igen och om igen. Till slut så bryr du dig inte om någonting. Trampar på andra, trampar på dig själv. Om du är ledsen så struntar du det. Kör på som vanligt. Då berättar Bibeln att din själ får skador. Din själ, din personlighet, den blir vinklippt. Den får skador. Det är inte bra. Kroppen är det många som missköter. Det ska ta en annan gång hur man sköter sin kropp. Det är inte bra. För du skönner det att när du gör en sak men vill något annat. När du står för en sak men talar ut något helt annat, så är det något som heter inbördeskrig inom dig. Jag tycker om det uttrycket på svenska, innan till utan till den samma. Du ska vara den du är. Säg det du står för. Stå för det du säger. Och känna av att du lever på ett sätt som du känner att det här livet står jag för. Inte hålla tillbaka, inte gå framför. Men att vara idag i livet på det sättet som du känner är rätt för dig idag. Och kan livet ändra sig? Självklart gör du ju det. Du är ung, du blir äldre, du blir gammal. Och livet som ung är ju, kan ju vara annorlunda än livet som gift med småbarn. Eller livet som gammal pensionär. Det är ju väldigt olika faser i livet. Så det är inte det jag talar om. Jag talar om det här och känna av att jag är jag. Och jag är i livet med det livet som jag vill leva. Jag är inte sån att jag lever på sidan om. Och där har vi mycket att hämta i Guds ord, ved att du som en troende, som en som har sagt ja till att ha en tro på Jesus, har sagt ja till Guds son og hva han gjorde på Golgata. Du har en mulighet til å låte hans ord forvandle deg til det som Gud har tenkt i ditt liv. Sånn at den som stjal, den stjeler ikke lenger. Den som taler usanning, taler sanning. Den som har holdt på med ulike saker av, som går på lustens side. Det kan være lusta til alle mulige saker. Tenker ikke enbart på sex, jeg tenker på mye annet også. Lyst på dittan, lyst på dattan. Åker på lustens svengvåg. I stedet for at man låter det som Gud har født inn i ditt hjerte, det nye livet, var det som får tongivende effekt i ditt liv på det sättet att du får, går i en förvandlande process och blir den du är. Den Gud tar fram originalen i dig. Upplever du säkert hvis du möter någon som har varit kristen i många många år och har låtit denna här processen gå i sitt liv. De är intressanta, de är faktiskt roliga att vara ihop med. De har mycket de har varit med om i livet. Och det är intressant att höra på dem. Och de är så avslappna sig själv. De är inte någon konstgjort någon väg. De är sig själv och det duger och de är sköna att vara ihop med. Sånne typen människor. Sånne vill Gud att vi ska vara. Men det sker inte på det här att du lever ett liv vid sidan av din tro. Du må leva som en troende. Og så leve i den forvandlende prosessen som gjør at du blir det Gud har tenkt. Eller som Bibelen også kaller det, blir mer og mer lik Jesus i sitt sett å være på. Og hva som var så spesielt med honom da? Det kan du faktisk lese i Johannes evangeliet. Leser det fra første kapittel hele vegen, så kan du lese om hans liv. Hur han var, hva han gjorde, hur han bemøtte mennesker. Om man får så många funderar över att stå jag i en likhet med honom. Och det är just det här jag har provat och sagt som David också berättade om här. Den dialogen, den relationen som gjorde att han var fri till att vara sig själv. Din personlighets frigörande till att vara den du är. Det har jag talat en del om i de här programmen. Jag hoppas du har möjlighet att höra på mer än ett av dem. Och det tycker jag är så värdefullt. För då förstår du. Då kan du gå ut i livet och göra många saker. Och du har ingen såna här tokiga begränsningar. Till exempel det här, jag kan inte köra flygplan för det törs jag inte. Du är fri från fruktan. Du har ingen såna här jobbiga situationer som binder din personlighet. Du är fri. Då var det själv. Och jag önskar att du ska få möjlighet till att komma till en underbar frihet. Då var det själv. Så du känner igen att det är skönt att finnas till. Och du sätter rätta gränser för dig själv när du är fri, förstår du? Det är det som är så skönt. Tack för att du var med idag och Gud välsigne dig. Hej då.
Välkommen till programserien Vägen till Kristus där vi går igenom Luthers lilla katekes del för del. Vi kommer att nu gå in på trosbekännelsen. Vi har förut behandlat buden. Vi kommer att under 3 program gå igenom trosbekännelsen. Den apostoliska trosbekännelsen. Jag heter Carl-Henrik Karlsson och det är mig som du får ha som guide under den här vandringen vi gör tillsammans. Den apostoliska trosbekännelsen, den har sina rötter från 200-talet efter Kristus och fixerades slutligen runt 700-talet. Det är en sammanfattning av den kristna tron. Och från början och även idag så är det så att den används ibland för att som en dopbekännelse framförallt. För att dopkandidaten, den som ska döpas, får bekänna sin kristna tro. Och man kan också, den används också för att fråga dopkandidaten: tror du på Gud, Fader allsmäktig? Tror du på Jesus Kristus? Tror du på den helige Ande? Och dopkandidaten fick då säga ja, jag tror på detta. Och kunde då få döpas. Trosbekännelsen har 3 delar. Första delen handlar om Fadern som har skapat oss. Den andra delen handlar om Sonen som har frälst oss, räddat oss. Och den tredje delen handlar om den helige Ande som ger oss trons gåva och för oss till Kristus. Vi ska gå igenom den första artikeln nu, som handlar om Fadern som har skapat mig och som också har omsorg om mig. Så jag läser först första delen av trosbekännelsen och sen läser jag också Luthers förklaring. Första artikeln om Gud, Fader och skapelsen. Jag tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vad betyder det, frågar sig Luther. Jo, jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser, gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han ännu uppehåller sin skapelse. Dessutom försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem, och med allt det som jag behöver till livets uppehälle, samt skyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet, utan all min förtjänst eller värdighet. För allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det är visst och sant. Vi kan tycka att det är lite ålderomliga ord, men det är en skatt som ligger i de här orden. Dels i trosbekännelsens ord och dels i Luthers förklaring till den första delen, den första artikeln av trosbekännelsen. Han börjar med att tala om att det är Gud som har skapat mig och alla varelser. Och så säger han så härligt här, att det är han som har gett mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen. Så han liksom går igenom och riktigt tackar Gud och liksom ger Gud äran för allt han har gjort. För mina ögon, för mina öron, för allt vad jag har och allt vad jag är. Och så säger han sen, och att han fortfarande uppehåller sin skapelse. Luther menar att om inte Gud hade varit med i sin skapelse så hade det inte fungerat idag. Gud har en gång skapat jorden. Men det är inte så att han har lämnat den, utan han finns fortfarande kvar och uppehåller den, är med och fortsätter skapa. Och i det här får vi också vara med. Vi får vara en del av Guds skapelse. Och vara som Gud på det sättet att vi också får vara kreativa och vara skapande. Och leva tillsammans med skaparen. Och Luther fortsätter här i sin förklaring och säger han att dessutom försörjer han mig rikligen och dagligen med kläder och föda, hus och hem och med allt det som jag behöver till livets uppehälle. Så allt som jag har, det får jag tacka Gud för. Mitt hem, mitt hus eller där jag bor. Att jag har kläder, att jag har mat. Allt det menar Luther att det får vi få och vi tar emot som en gåva från Gud. Och det är verkligen någonting som vi behöver ta till oss. Att det är inget självklart. Den är någonting som Gud ligger bakom, som vi får tacka honom för. Och be till honom om. Och så säger han att han också skyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont. Och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet. Utan all min förtjänst eller värdighet. Så att Gud tar hand om mig och har sån omsorg om mig, det beror inte på att jag själv har varit någon så duktig människa. Det beror inte på att jag har lyckats så bra. Eller varit så kristen. Eller gjort allting rätt. Utan det beror på hans faderliga godhet. Det beror på hans nåd och hans kärlek, hans omsorg om mig. Och så avslutar han med att, och för allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom. Det får vara min respons, mitt svar. Det jag får ge tillbaka till honom, det är min lydnad, min kärlek och min tacksamhet. Och som slutkläm, eller vad man nu ska säga, så säger han, det är visst och sant. De här orden, det är visst och sant, det är gott att de finns där. För de liksom stryker under allt det som han förut har talat om. Det ger Gud äran. Och det hjälper mig att verkligen sätta streck under detta och sätta punkt och verkligen ge Gud äran för detta. Jag behöver det. Jag behöver ta emot de här orden, det är visst och sant. Och jag behöver själv säga, ja, det är visst och sant. Det är Gud som all ära ska ha för det han har gjort och det han gör för mig. Låt oss nu be tillsammans så att detta får landa i våra liv, i verklighet, i vår vardag. Gud, jag ber dig att du nu kommer till oss, var och en. Och gör detta levande och verkligt i våra liv. Så att vi verkligen vårdar och tar hand om din underbara skapelse. Verkligen ha respekt för allt som du har skapat, för alla människor, för alla djur. För den miljö som vi så ofta har skövlat och smutsat ner. Jag ber dig om förlåtelse för allt det. Och jag ber dig om hjälp att ta vara på allt det som du har skapat. Och jag ber dig om hjälp att verkligen leva i en nära relation till dig som är skapare av himmel och jord. Av allt som finns, osynligt, osynligt och synligt. Och jag tackar dig framförallt för allt som du ger till mig. Och jag vill nu börja leva i tacksamhet. För allt det som jag får som gåva och gåvor till mig. De kommer ursprungligen från dig. På grund av din omsorg och din kärlek till mig. Amen. Tack för att ni har tittat på det här programmet. Jag hoppas att ni också vill följa med in i nästa program. Då vi kommer att gå igenom den andra delen av trosbekännelsen som handlar om Jesus. Tack för att ni har tittat.